Ni vet när Israels folk började ju en resa i Egypten. Och det var inte så lätt för dem att komma loss. Men Gud tog dem ut ur Egypten. Han ville att de skulle fira gudstjänst inför honom. Sen så tar han dem på en vandring. Han öppnar Röda havet. De går rakt över. Ibland tycker jag så trist med Gud att han inte kan lämna oss när vi gör fel. Ibland kan ju vi tro så här, nej men nu går det så bra, nu är Gud med mig. Men så läser man Bibeln så ser man, de gjorde helt fel och han är med dem 40 år i öknen. Ibland tänker vi så när vi tittar på olika kyrkor. Ja, de måste göra väldigt bra där borta, där de har mycket folk på sina möten. Men det är inte så i Bibeln. Hela tiden så kan man säga. Vi säger ju ofta att vi finns till och vi är skapade för att Gud vill ha gemenskap med oss. Och så läser vi om Adam och Eva och så tänker vi Gud lämna dem och så kommer Jesus så vi kunde återknyta gemenskap. Men när jag läser min bibel så ser jag Gud, han fortsätter ju. Han kommer ju dagen efter om man liksom käkar äpplet så kommer han ju. Han kommer ju senare, han kommer prata med deras barn, han kommer hela tiden. Tänker Gud kan inte lämna dem när de är fel så man liksom, vi kan ha det som ett tydligt tecken. Men det är inget tydligt tecken. Jag har varit med tjänstegåvor som jag har liksom varit förundrad över. För att deras liv har varit liksom pannkaka. Och det har varit liksom missbruk och grejer. Och Gud gör mirakler och kraftgärning. Man tänker Gud, det här blir fel signaler. Men Gud är med dem. 40 år han med dem i öknen. Han går med dem fast de har gjort fel. Så Gud, han är trogen, han slutar inte. Så vi liksom måste förstå det. Vi kan liksom inte bedöma och se Gud där eller där utifrån vad som händer. Så är det inte. Utan Gud, han följer med alla som vill ha med honom att göra. Han följer med när vi går fel, han följer med när vi går rätt. Sen är det klart att det är väldigt mycket bättre för oss att gå rätt än att gå fel. Eller hur? Det är jobbigt liksom och gå hela vägen snett. Och så säger Gud sista passagen, här kan jag tyvärr inte följa med längre. Det vore ju jättejobbigt. Men Gud, så vi kan inte bedöma. Vi kan inte bedöma så. Så de vandrar i 40 år i öknen. Och Gud gör ju saker hela tiden. Han förser dem, han försörjer dem. Men det är en period i deras resa och i den perioden så funkar det så att Gud leder dem. De vandrar inte i tro i öknen, utan de vandrar i åskådning i öknen. De ser månskyn och de följer månskyn. Det var ju det de skulle göra under den perioden. De gjorde det de kunde göra. Gud gav dem manna och så vidare. Och de virrar runt i 40 år tills Gud vill göra någonting nytt. Och när Gud då ska vända blad och liksom, det blir en ny generation, det blir nya spelregler, det blir ett nytt sätt att förhålla sig till Gud. Och vi vet att när Gud talar till Josua i Josua bok och första kapitlet och de första nio verserna där, så kommer Gud och där liksom, där förändrar Gud spelreglerna. Tidigare har de följt Gud, och det är ju bra, det ska vi göra. Men de har vandrat i åskådning, de har inte vandrat i tro. De har vandrat utifrån vad de har sett. De har sett först och sen har de gått sen. Och så kommer Gud till Josua och så säger han så här, att nu förändras det här. Precis som jag varit med Mose, så ska jag vara med dig också, säger han. Och så säger han så här, du ska vara frimodig och oförfärad. Tre gånger upprepar han det i de här nio verserna. Att han ska vara stark, frimodig och oförfärad. Och så ändrar Gud spelreglerna helt. Han säger så här, där du sätter dina fötter. När du sätter din fot på marken, då... Inte jag ska leda dig, du ska komma efter, utan när du sätter din fot på marken, då ska jag ge dig. Märker ni, han förändrar. Jag tror det var lättare för folket i öknen. Eller hur? Alltså mycket lättare. Gud säger, gå där och se mig. Liksom, ja, är det lugnt? Liksom, Gud är där, vi går dit. Sen är jag plötsligt så puttar bara Gud ut dem. Så här, ja, nu går jag bakom. Ja, men kan inte gå lite närmare? Liksom? Det är massor med... Kolla här, det är en hel stad här. De är starkare än oss, de är större än oss. Vi känner oss som små gräshoppor. Det här är jättejobbigt, Gud. Kan inte komma... Nej, nej, grabbar. Agera lite nu. Inte är inte något kul. Ja, men Gud, hur ska vi veta om det händer något då? Alltså, det blir en helt annan match helt plötsligt. Så säger Gud till dem så här. Alltså, här är en stad, en belägrad stad. De har vandrat i 40 år. De har liksom, Gud har sagt, jag ska ge lufteslandet. Jag ska ge det här landet som flyter av mjölk och honung. De har väntat att liksom röda mattan ska rullas ut och de ska få allt det här. Och så säger Gud, nu vill jag ge det, men nu förändrar jag spelreglerna lite. Nu byter vi blad i boken. Och så ser de alla soldater, folken, allting. De står där med sina familjer och barn och det de äger. De har tältat i 40 år. Alltså, hur många brukar tälta med familjen? Det är bara vi som är riktigt gamla som höll på med sånt. Nu har de liksom 3-rumslägenheter när de ska ut och liksom husvagnar med golvvärme och liksom dusch och allting finns liksom sådär. Husbilar och grejer. Men de hade tältat i 40 år. Tänkte hålla på barnfamiljer och andra. Så säger Gud så här, bara, det är bara, nu ska ni göra lite grejer här, säger han. Ni ska liksom gå runt här. Runt stan. Tänk om Gud har sagt det i morse. Till oss. Ta Leon nu och Jackson och hunden. Och så allt vi har i lägenheten och tält och allting. Och så ska vi gå runt stan. Bara ett varv. Alltså, när vi läser sånt här. Så vi måste förstå hur det här var. Ja, så de knatar runt. Vad ska det här vara? Vad ska vi göra här för Gud? De kan ju liksom, det är farligt, de kan skjuta oss med sina pilbågar. De skrattar åt oss nu när vi går runt här. Så har vi gjort det ändå, säger Gud nästa dag. Ja, ni kan göra en dag till, säger han. Och sen säger han så, 6 dagar. Ni har läst det, va? 6 dagar, förstå hur ungarna, griniga liksom, unga. Förstå, alltså, de hade ju inte såna här blöjor som vi har nu för tiden. Jag kommer ihåg när vi fick barn. Det var någon ny trend. Man skulle ha såna här tygblöjor och grejer. Det ska tvättas och hålla på. Så de hade inga tvättmaskiner. De hade inte ens sånt. Det var liksom, fanns ingenting. Förstår du? Jag har varit runt här en hel vecka. Gått ett varv en varenda dag. Med alla ungar och allt. Vaktning och allting. Då säger Gud, kan ni tänka hur det lät i lägret? Alla småbarn bara, skrek, vi vill inget mer. Alla hustru var arga på sina män. Vad är det här för idiot? De skrattar åt oss. Vad ska vi knata här för? Då säger Gud så här, idag ska ni inte gå. Men idag ska ni bara vara tysta. Alltså, vilken, men vad Gud, vart är det? Det var nya spelregler. Det var dem. De skulle göra saker i tro som verkade ju jättemärkligt. Och sen är allt det klart. De ska spela också och sjunga när de går runt där. Inte nog med att folk liksom skratta. Vi skulle sätta mig i morse. Jag och Leon spelade gitarr. Han ville att jag skulle skriva sånger. Så jag spelar Blinka lilla stjärna och så sjunger Leon är en stjärna där. Och så skulle vi åka, vad var det mer? Det var lastbilar och det var grävmaskiner och grejer. Och då var det inte någon som tittade på mig. Jag tyckte ändå att det var lite pinsamt. Först om en hel stad skulle stå på murarna. Och jag skulle gå runt med Leon och sjunga sånger. Och spela trumpet. Det är ju jättejobbigt. Eller hur? Sen ska de gå ett varv tyst och sen ska de skrika allt vad de kan. Det var vad de skulle göra. Och när de gjorde det, då rasade murarna. Alltså, det var det största de hade sett, det största miraklet någonsin. Men Gud förändrade hur de skulle göra. Istället för att de skulle vandra i åskådning, så handlade det om att de skulle göra det de kunde göra. Och då gjorde Gud det han kunde göra. Och jag tror att vi är ett skifte i Sverige. Och jag tror att vi är ett skifte här i Uddevalla. Jag tror att det Gud säger till dem, han säger om och om igen: jag har inte befallt dig att vara stark och frimodig. Var inte rädd eller förfärad, för Herren din Gud är med dig vart du än går. Alltså det är skillnad. Tidigare följde de Gud, nu ska han följa dem. Och jag är helt övertygad om att vi står inför någonting där Gud har gett ett mandat. Där vi behöver handla i tro. Och det är så lätt att vi som människor säger att ja, men vi kan inte så mycket. Eller vi är för gamla, eller vi är för unga. Vi är för, liksom, har för mycket erfarenhet, vi har för lite erfarenhet. Vi kan alltid liksom tycka att det vi har inte räckt. Gud bryr sig inte så mycket om det. Alltså han gör såna här grejer. Tänk om Jesus hade sagt så här: jag menar alltså, du är smort, men jag är Guds son. Nu ska jag liksom kleta någon lera i ögonen på en snubbe här. Vad det här liksom? Det gör man ju liksom. Det är ju sånt man håller på med i förskolan. Vad är det här? Jesus gör ju hela tiden konstiga saker. Man tänker, vad ska du hålla på så här för? Kunde inte liksom ha gjort med något, på något annat sätt. Nej, han visar ett exempel. Där vi behöver göra det vi kan för att Gud ska göra det han kan. Och det är det som Bibeln kallar för tro. När vi handlar utifrån, inte vad vi ser, utan utifrån vad Gud säger. Jesus han säger så här i Markus 11 när han talar om tro. Så säger han så här: lär av fikonträdet. Alltså jag blir bara full i skratt ibland när man, liksom, man försöker få ner det här till mig. Det är som om jag skulle fråga Gud, säger Gud så här: vi går ut nu, lär av granen eller lär av den här björken. Liksom. Vi har läst de här grejerna så många gånger så vi tänker inte på hur. Men då säger han så här: när de gick förbi fikonträdet nästa morgon, vi vet att Jesus har talat till det inom, såg att det hade vissnat ända från roten. Petrus kom ihåg vad som hade hänt och sa till Jesus: rabbi, se fikonträdet som du förbannade har vissnat. Och Jesus svarade: ha tro på Gud. Jag säger er sanningen, om någon säger till det här berget, lyft dig och kasta dig i havet, och inte tvivlar i sitt hjärta utan tror att det han säger, så ska det ske. Alltså tro förändrar allt. Tro är, när jag undervisar om tro med bibelskolor och sånt, du brukar ta en dörr, stänga dörren, så sätter jag en skylt på dörren där det står tro. Och så säger jag att när vi agerar i tro, så är det som att öppna en dörr in i Guds värld. När liksom det här övernaturliga, det som är möjligt för Gud, helt plötsligt blir möjligt. Men ofta så står vi inför dörren och så ber vi: Gud, kan du öppna? Gud, kom och gör något. Ta mig in där. Jag tror väldigt ofta så väntar vi på Gud. När Gud väntar på oss. Väldigt ofta väntar vi på Gud. När Gud väntar på oss. Men du vet, om den onde kan få oss att inte agera, då har han lyckats. Därför lägger han så mycket kraft på att vi ska känna att vi inte kan. Att vi inte vill, att vi inte vågar. Det finns saker som några av er har i händerna. Jag ser hur ni håller de här sakerna i händerna. Och för många så är det ett mått av trygghet som ni håller i händerna. Men jag ser hur Gud kommer med en eld och hur han vill bränna bort det. För det vi håller fast vid och tror är vår räddning, det vi tror är vår framtid, det vi tror är vår säkerhet. Det är inte det. Så Gud vill ta bort det. Så att vi inte har någonting att förtrösta på, utan vi har bara honom. När Bibeln talar om tro i trons kapitel Hebreerbrevet 11, så står det någonting i Hebreerbrevet 11:1, så står det så här att tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om ting som man inte ser. Vi ser ofta saker, vi hör profetiska saker och sen så ber vi Gud, låt det få bli. Men om det var upp till honom, då fanns det inte ens någon anledning att visa oss. Utan han visar oss saker för att vi ska komma i rörelse. Och jag har hört det hela den här helgen. Vi gräver där vi står. Gräv där du står. Börja där du är. Det betyder vänta inte att något ska hända. Stå inte still, utan rör dig. Hebreerbrevet 11:6 är att utan tro är det omöjligt att behaga Gud. För den som kommer till Gud måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom. Alltså tro är en förtrolig relation. Tro är att känna Gud. Tro är inte en teknik. Min fru heter ju Monica. Vi har varit gifta i 37 år. Jag har försökt att förstå hur hon funkar i 37 år. Jag förstår lite mer nu. Ändå. Jag tror inte jag kommer att förstå helt och hållet. Ibland är hon jättekonstig. Funkar inte alls som jag i vissa situationer. Våran kärlek bygger ju inte på att jag liksom har någon teknik. Men jag måste ändå lära mig att funka med henne. Eller hur? Jag tog henne till Rom här nu för någon månad sedan. Jag hade ingen lust att åka till Rom. Men hon har längtat efter att åka till Rom. Så då gör jag ju saker som, det är inte så naturligt för mig. Jag hade gärna åkt och tittat på någon sån här veterantraktors-event eller någonting. Men hon vill åka till Rom. Jag köpte en veterantraktor på morgonen innan vi skulle åka till Rom. Och hon sa, hur kunde du komma på att du skulle göra det här just idag? Och då sa jag, ja men det var liksom, jag har pratat med den här liksom säljaren i flera år. Nu ringde han igår och nu var han liksom villig att acceptera det. Och så sa jag så här, och den är så skär, jag, det är första gången jag blev kär liksom i en traktor, sa jag. Och då tittade ju hon på mig som om jag kom från månen. Mina barnbarn förstod precis när de såg den här gamla traktorn. Den är äldre än mig. De sa, den ser ut som traktorn i Cars, sa de. De tyckte den var jättegullig. Jag tyckte också den var jättegullig. Men Monica, hon kunde inte förstå mig. Så det är ju liksom ömsesidigt. Men hon måste ju lära sig ändå liksom att fungera med mig. Så hon kunde ju inte bli sur där då liksom. Det är bara en timme kvar och vi måste åka till Arlanda och du är iväg och köpa en traktor. Hur kunde du komma på det här? Alltså hon måste ju någonstans gilla läget. Ja, vad kul att du fick din traktor. Nu åker vi till Rom liksom. Så det handlar ju inte, vi älskar ju varandra. Så det handlar ju inte liksom om att vi har lärt oss någon teknik att förhålla oss till varandra. Men ibland när man pratar om tro och att Gud vill att vi ska ha tro på honom och säga att det är en relation, så kommer folk med, men det låter bara som någon teknik. Nej, det är inte en teknik. Utan det handlar om att vilja känna Gud. Men precis som jag vet att när jag tar Monica till Rom och alltså, det var mycket folk och vi kämpade för att komma fram till den här spanska trappan. Det är bara en trappa. En trappa, vi har en trappa hemma. Jag hade liksom kunnat kolla på vår egen trappa. Men hon tyckte att det var wow, liksom, den spanska trappan, den har varit i de här filmerna och så vidare. Alltså, jag kan ju inte stå där och säga bara, men hallå, liksom, det är bara en trappa. Jag kan inte säga så. Utan jag måste ju liksom, jag vet, ja men vad kul att vi fick se den här spanska trappan liksom. Jag ser Gud ler liksom, grabben är bra, du liksom, du är med här. Alltså, så någonstans, det handlar ju inte om att jag kör någon teknik, men jag vet ju vad hon tycker om, jag vet vad hon går igång på, jag vet hon liksom, vad hon vill ha för någonting. Vi tittar på massa gamla stenar och saker. Hon var jätteglad och jättelycklig. Och det är likadant med Gud. Alltså Gud, han gillar, när vi tror, då händer det någonting i Gud. Så det handlar inte om teknik, utan det handlar om relationer. Det handlar om att samspela med Gud. Och han vill att vi ska drömma, se någonting. Och så vill han att vi ska handla. För att det spelar ingen roll hur många gånger jag skulle sitta hemma och sagt att ska vi prata lite om Rom. Nej, men min fru vill till Rom. När jag gav det som en present, jag har köpt biljetter, allt är klart. Vi ska bo precis där i smeten, vi bara går ut kan de här fontänerna som har varit i den och den filmen. Och de här liksom murarna och stenarna och de här sakerna. När jag gjorde det, då hände någonting i henne. Och det är likadant med Gud. När du och jag gör någonting, när vi handlar, när vi sätter ner våra fötter, när vi agerar, det är då som saker börjar att ske. Jakobs brev 2. Vet, när det blir teknik, då kommer det att funka en gång. Och försöker vi att det ska vara liksom samma hela tiden, Då blir det religion. Jesus går ju inte omkring liksom och smörjer in allas ögon med lera efter att den där killen har blivit liksom, han startar ju inte en smörja in ögon liksom rörelse där. Men vi gör ofta så. När jag reser i olika länder och olika sammanhang, så alltså i vissa församlingar, det kan vara hur starkt som helst, Gud kan vara där hur mycket som helst. Om man inte skriker, då tror de inte att han är där. I Afrika till exempel. Men om du skriker lite, då liksom, då börjar de, alla ska dansa och det blir liksom rörelse och så vidare. Varför det? Varför de skrek en gång och då kom Gud. Och så fortsätter man att göra. Och då blir det religion. Det funkar inte. Och det här vill Gud lära oss. Så när Gud talar till oss är det olika hela tiden. Det är olika för Jesus hela tiden. Och det är bara för att vi inte ska bli liksom säkra. Vi ska inte ha vår trygghet i hur vi gör eller hur det var tidigare. När jag var nyförälskad, det här var 1987. Så jag gick bibelskola, Monica bodde i Kungsängen. Jag jobbade som Securitas vakt och vi utgick ifrån Upplands Väsby. Så först gick jag bibelskolan, sen så var det några timmar emellan, 4-5 timmar. Sen började jag jobba som väktare, då jobbade jag hela natten till på morgonen, 12 timmars pass. Och sen så skulle jag dela ut tidningar efter det och så skulle jag till bibelskolan. Så enda tiden för mig och så... Nej, det var bara de där timmarna emellan. Alltså när bibelskolan var slut vid 1 och till jag började jobba. Så det var några timmar däremellan. Men jag var så otroligt kär. Så en vecka så på måndagen så sa jag till Gud så här, Gud, jag skulle vilja åka till Kungsängen idag, till Monica. De här liksom 4-5 timmarna som är, går det bra? Ja, men det är okej, sa Gud. Då tänkte jag, men då kan, han kommer ge mig kraft så jag kan hålla mig vaken. Det är bra. Men så det är bara en grej till. Alltså, jag har inga pengar och ingen bensin i bilen. Så, ja, men det är okej. Det är okej, sa Gud. Så jag åkte fram och tillbaka, om det kan ha varit en 14 mil eller någonting. Så det var ju ett mirakel. Det var jättebra. Halleluja, Gud är stor, han är god och han gillar min kärlek till henne och så vidare. Och jag föreställde mig att bensinen liksom växte i tanken. Det var som jag trodde att det gick till hela tiden, att den växte i tanken. Så jag hade aldrig kört bil utan bensin förut. Tänk att köra 14 mil och nålen står på rutt hela tiden. Det är ju mäktigt. Jag blev saligare och saligare för varje varje sväng. Och jag var liksom jätteglad. Så på kvällen när jag skulle åka hem. Jag var tvungen, det var jobb i början. Jag skulle ta upp landsfäsp och så vidare. Bara åka. Det bara funkar hela tiden. Åkte hem på morgonen. Fungerade jättebra. Gick det några dagar. Och så ville jag åka igen. Så jag sa till Gud att du, kan inte göra en sån här grej igen. Jag vill bara komma till Kungsängen några timmar. Bara få träffa henne lite grann. Pussa och snusa på henne. Och så kan jag åka hem igen. Ja, så Gud, det är bra. Och då tänkte jag, nu blir det samma sak igen. Jag hoppar till, i bilen. Kommer mitt mellan Uppsala och Kungsängen i en sån här en kurva. Inga hus, ingenting där. Bara en kurva. Så bara, bö, säger det. Så dör bilen. Vad är detta? Vad har hänt, tänker jag. Och jag hade Rocky, min väktarhund, med mig. Så jag tänker titta på den här tankmätaren. Jag var helt liksom inser att det ska växa. Liksom. Bensinen ska växa. Så jag tittar på tankmätaren och så tänker jag, jag får göra något då. Liksom. Jag tyckte jag hade gjort nog. Jag har ju kört, liksom. Jag kört 6 mil. Det borde vara nog med tro, tänker jag. Men så jag börjar med... Jag hade ju gått i böneskolan på bibelskolan. Så jag började med de här snälla Jesusbönerna. Jesus snälla, liksom. Sätt igång produktionen igen där bak. Och låt det liksom hända nu. Jag vet inte vad det är för kemiska grejer som du sysslar med. Så, men låt det liksom hända. Ingenting hände. Jag tänkte jag skulle kunna se åtminstone en liten vink liksom, på tankmätaren. Jag gick vidare. Jag kom in på begärböner och liksom olika. Jag körde ringa på vattnet böner. Jag liksom bad för barnen i Afrika. Allting. Ingenting händer, det funkar ingenting. Så då börjar jag på liksom att jag måste ha auktoritet över den här tankmätaren i Jesu namn. Nu ska det växa i tanken. Alltså. Så jag tog på mig hela vapenrustningen. Jag körde liksom, Rocky, min hund, han började bova i baksätet. Han var alldeles upplivad så här. Det började bli liksom imma på rutorna. Och jag liksom talar i Jesu namn, väx liksom. Tankmätaren rör, ingenting funkar, händer ingenting. Så när jag håller på som värst och han liksom, han låter och det är liksom alldeles immet i hela bilen. Då hör jag så här, det knackar på rutan så här. Då tittar jag ut så här, då står en liten grå gubbe utanför så här. Tänk en sån här riktigt gammal grå gubbe i den här storleken. Så jag förstod att han luktar svett den här farbrorna. Så jag bara såg honom så såg jag, det här är sån här liksom gubbe riktigt så här. Så jag ser honom liksom, Rocky, tyst det här. När jag tittar igen och ser vad han nu, då ser jag, då är han bak och så står han med en bensindunk och fyller i. Jag tänkte, men jag har inga pengar, vad ska jag göra för någonting? Så jag springer ut och säger, du bara så du vet så har jag ingen liksom, inga pengar. Så börjar Rocky skälla igen, så tillbaka liksom. Rocky, tyst nu, tyst, du får vara tyst. Och så vänder jag mig, då är gubben borta. Det är bara fält så här överallt. Vad tog han vägen någonstans? Det bara, kände jag bara, det var nog en ängel. Inte änglar kan inte se ut så där, tänker jag. Liksom änglar, de ska ju liksom vara stora med vingar och komma liksom på ett helt annat sätt. Troligtvis så var det en liten grå ängel som luktade lite svett som kom och hjälpte mig. Men vad det här, vad lärde jag mig av det här? Ja, det viktiga var att jag hoppade i bilen och körde. Jag hade inte behövt kört alla de där bönerna och liksom blivit stressad och så. Jag kunde ju bara sitta där och vänta äntligen. Den här ängen hade ju kommit i alla fall. Men jag var så låst i att det skulle hända på samma sätt som förra gången. Men den här gången hade Gud ett annat sätt att göra det på. Men det var tro att sätta sig och köra igen. Och det förlöste ett under. I Jakobs brev 2, vers 14-20 så står det just om det här att gärningar visar tron. Att när Gud tittar på oss så, han liksom, det är inte det här vi har i våra hjärtan han ser. Utan det är vad vi gör som han ser. Så när vi sätter vår fot, när vi kliver in på någonting, när vi sätter oss i bilen, startar den och börjar åka eller när vi börjar gräva där vi står, då ser Gud, ah, här är tro. Och jag tycker Jakob beskriver det här så bra. Han säger så här, mina bröder, vad hjälper om någon säger sig ha tro men saknar gärningar? Den tron kan väl inte frälsa honom? Om en broder eller syster saknar kläder och mat för dagen, eller om någon av er säger till dem, gå i frid, klä er varmt och ät er mätta, men inte ger dem vad kroppen behöver, vad hjälper det? Så är också tron i sig själv död när den är utan gärningar. Nu kanske någon säger, du har tro, ja, men jag har också gärningar. Visa mig din tro utan gärningar, så ska jag visa dig min tro genom mina gärningar. Du tror att Gud är en, det gör du rätt i. Även de onda andarna tror det och bävar. Men vill du inte inse, du tanklösa människa, att tron utan gärningar är död? Blev inte vår far Abraham erkänd som rättfärdig genom gärningar när han bar fram sin son Isak på altaret? Du ser att hans tro samverkade med hans gärningar, och genom gärningarna så blev tron fullbordad. Så uppfylldes skriften som säger, Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet, och han kallades Guds vän. Ni ser alltså att människan erkänns som rättfärdig genom gärningar och inte bara genom tro. Blev inte den prostituerade Rahab på samma sätt erkänd som rättfärdig genom gärningar när hon tog emot sändebuden och släppte ut dem en annan väg? Liksom kroppen utan ande är död, så är tron utan gärningar död. Alltså den här liknelsen är så enkel. Alltså om jag ber Niklas att sluta andas. Och om han nu skulle vara extremt lydig. Så skulle hans läppar skulle börja bli blå efter en stund. Och vi skulle börja bli oroade, eller hur? Pulsen skulle bara gå ner och så vidare. Och skulle han fortsätta så skulle han ju dö. Men då säger Gud så här att tro utan gärningar, det är som ande utan att, kropp utan att andas. Som jag då skulle säga till Niklas, ja men nu kan ta ett andetag då. Och då skulle hans kropp komma till liv. Precis så är det när vi gör saker. Så det spelar ingen roll hur härliga visioner vi har. Det spelar ingen roll hur mycket Gud har talat. Det spelar ingen roll vad vi ser. Om vi inte börjar gräva där vi står. Men när vi börjar göra någonting, så litet det bara kan vara. Jag har varit med om tilltal där jag känt att jag har ingenting i liksom den här riktningen. Så får man liksom hitta något. Gud sa att vi skulle starta en förskola. Vi var fattiga som kyrkråttor. Jag kunde skriva på ett kontrakt på en lokal. Jag kunde skicka in alla papper. Får det godkänt och så vidare. Men att starta en förskola behöver man ju ha massor med grejer. Så vi tog några leksaker som vi hade hemma. Vi tog vår egen soffa och så bar vi dit det till den här lokalen. Dagen efter så gick jag till postkontoret. Det var så på den tiden. Och så ställde jag mig i luckan och så här, vill jag ha ett kontoutdrag på vårt konto. Det borde ha funnits kanske en 1000-lapp eller två. Där på församlingens konto. Och så säger hon kassörskan, jag kanske inte ska säga det, du får en lapp, säger hon. Och så sträcker hon fram en lapp och så står det en tvåa. Och så står det massor med nollor efter. Mer nollor än vad jag hade liksom sett någon gång. Då fanns det 200 000, det här var 1994. Det var jättemycket pengar. Jag hade inte sett så mycket pengar ens på ett postkort. Hur kunde de där pengarna komma till församlingens konto? Precis den veckan när vi skulle öppna våran förskola. Jo, för att vi bar våran soffa till en lokal. Det var det som orsakade det där. Hör ni vad jag säger? Hela Bibeln är full med de här grejerna. Ni vet de här 10 spetälska killarna som kommer till Jesus i Lukas evangeliet. De har behov i sina liv. De har spetälska. De kommer dö. Herre Jesus. Man får inte ens, de skulle hålla sig undan. De skulle inte vara bland folk. De kommer till Jesus. De förväntar sig ett mirakel. Vad säger Jesus till dem? Säger han så här, shilabahaya. Han säger så här, gå och visa er för prästen, säger han. Förstår du vilken besvikelse? Prästen, de kommer ju stena oss på vägen. Vi får inte ens komma i närheten av människor. Gå och visa er för prästen. Vad är det dummaste de har hört? De tittar på varandra. Vad ska vi göra? Gå och visa er för prästen. Vad ska vi göra? Troligtvis sa någon, vi kanske ska göra som han säger. Det är det som är bra när krismedvetenhet kommer i våra kyrkor. När vi förstår att det måste hända någonting nu. Det här kommer inte att funka om inte liksom Gud gör någonting. Då kan han säga sånt där. Då tänker vi, vad har vi att förlora på det? Så de här killarna säger, vi börjar väl att gå då. Och det står inte om de gick tre steg. Jag tror att de fick knata en liten bit. Jag tror att de hade lite diskussioner. Händer det något mer? Vad ska vi till prästen att göra? Förstår ni? Tänk om han säger så här. Tänk om det blir så här. Tänk om vi blir hungriga på vägen. Tänk om liksom, jag har tappat liksom mina halva arm här. Det liksom rasar grejer av mig här. Vad ska hända? Kommer det att funka hela vägen? Men då står det så här. Mens de gick så blev de helade. Varför kunde inte Jesus bara liksom ha gjort någonting? Nej, för det funkar inte så. För tro utan gärning är död. Så de var tvungna att börja röra på sig. Vi pratar om Jeriko. Varför skulle de gå runt där och spela trumpet och blåsa i bansun och skrika? För det var, kunde de göra. Det finns om och om igen i Bibeln hur man kan se den här trosprincipen. Att tro utan gärning är död. Gud talade till Abraham när han var 80 bast gammal. Du ska bli en far till många folk. Hans egen fru log liksom i mjugg. Tyckte det här var ett kul. Abraham ville ha av med sånt där för x antal år sedan. Eller hur? Ni har läst, ni vet, berättelsen. Vad tror du Abraham gjorde när Gud sa till honom, du ska bli far till många folk? Tror att han gick in liksom i sin bönekammare och sa liksom, åh Gud, låt det komma. Låt Sara bli havande. Det är klart att han, alltså de gjorde ju någonting, eller hur? Jag vet, vi är i kyrkan, vi ska inte gå in på detaljer. Men något gjorde de ju. Eller hur? Jag är inte den åldern än, jag vet inte hur, men jag brukar uppmuntra Monica med att liksom, kunde Abraham när han är 80, men de har ju knappt mediciner då. Vi har ju massor liksom med hjälpmedel och grejer och så vidare. Vi kommer, liksom det här, det blir bra. Tänk när vi blir pensionärer. Alltså han gjorde ju något. Jag bara försöker få er att vakna lite. Ni får skratta om ni vill. De gjorde ju någonting. Och Gud ära deras tro. Och han blev en far till många folk. Han blev till välsignelse för hela världen. Precis, precis. Nej, och det är det som är så viktigt, att vi gör det Gud ber oss att göra. Och det är så befriande, för han kommer aldrig att be mig att göra någonting som jag inte kan göra. Och han kommer aldrig att be dig att göra någonting som inte du kan göra. Så låt det här som jag har hört flera av er säga det under gårdagen, att vi ska gräva där vi står. Om vi längtar efter att se mer människor komma till. Och vi ska ha en alfa i vår. Tänk vad enkelt det är att fråga alla du känner. Jätteenkelt, eller hur? Det kanske inte är något mer Gud begär av oss. Än att vi bara ska göra de här små sakerna. Där han har ställt oss. Och att han sen kommer att förlösa sin kraft. Så jag ber, far, Jag ber att du ska tala till varje individ som är här idag. Du talar till oss på olika sätt. En del av oss upplever dig när vi är ute i naturen. Andra får drömmar. Andra ser dig i vardagliga saker. Någon känner en lukt. Någon ser för sin inre syn. Någon hör. Någon tar emot när man pratar med vänner eller väninnor. Eller med vänner, fader. Så kommer du. Men tack att du är mäktig att leda oss på vägen. Tack att du säger att du ska leda oss på rätta vägar. För ditt namns skull. Och jag tackar dig, Fader, för att du kommer och ger oss det vi behöver, det mod, den frimodighet. Och jag ber att du ska tala till oss om och om igen. Var frimodiga, var oförfärade. Gör bara det jag har sagt till er. Sätt ner era fötter. Och jag tackar dig för att du är mäktig. Att låta oss få se din kraft förlösas i Uddevalla. Att låta oss få se nästa generation komma. Att låta oss få se hur vi kan gå in i löfteslandet och se allt det här som du vill. Att det ska bli synligt för våra ögon. Vi bär det i våra hjärtan, men vi vill se det med våra fysiska ögon. Kan vi säga amen till det? Amen.